Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Rullo kriminell.
Jag håller mycket eller?
Nej, för fan, den håller jag. Det är lugnt. Jakob Freiman.
Yes.
Hur fånigt tycker du att det är med rågblonda svenskar som uttalar ditt hemland Chile?
Nej, det är lugnt. Jag har haft det hela mitt liv. Så.
Men visst är det fånigt? Nej, Chile. Vad fan Chile? Det är samma som Barcelona.
Ja.
Jakob.
Ja.
Vi sätter igång.
Yes.
Jakob Freiman kom till Sverige som 7-åring med sin familj från Chile. Och väl här så var det inte bara det nya landet, språket och kulturen som gjorde att familjer stack ut och skilde sig från normen. För så kallat vanliga svensson-familjeförhållanden.
Som många andra som har levt ett liv i utanförskap så kommer jag från en familj som också är väldigt dysfunktionell. Med pappa i fängelse och mamma som är medberoende. Och det var liksom redan då... otryggt. Och sen så mina föräldrar de skilde sig också. Och då flyttade min mamma med oss då till Skåne. Jag har två systrar med. Och därför jag snackar skånska. Visst, jag var liksom en legist. Och det börjar ju ganska oskyldigt när man är ung och så. Och det var ju inbrott och stölder och sånt där. Och klotter och att röka brass och att ta droger och sånt där och slåss lite. Och... men sen eskalerar det till att man snor bilar och alltså, slagsmålning blir grövre.
Det har länge diskuterats och forskats kring vad som kan avgöra och ligga till grund för framtida liv som kriminell. Ofta pratas det då om arv och miljö som viktiga faktorer. För Jakobs del som växte upp i både ett arv och en miljö som normaliserade kriminalitet var det inte en högoddsare att han också skulle gå i samma fotspår som sin pappa, farbror och många andra yrkeskriminella släktingar.
Jag märkte att vår familj inte var som andra. Jag kunde tycka det var jävligt orättvist också när jag växte upp och så. För att när vi till exempel gjorde inbrott i någon kiosk och när vi var unga då, så när vi fick böter och så såg jag mina kompisar och deras föräldrar betalade deras böter och sånt. Det var inget snack om att jag som min mamma skulle betala några böter för mig. Det fanns inga pengar liksom, så att det var inga böter som betalades. Så. Men,
du tyckte det var orättvist, men ja, det var okej att sno från någon annan?
Ja, det gjorde man ju för att om man behöver det, när man inte har pengar till, då måste man snurra det. Det var så jag...
Men det är ett resonemang som haltar.
jag fattar ju det. Ja, det är rätt så sjukt faktiskt. Men det var så där jag resonerade. Och det var jävla mycket sorg det här med min frånvarande pappa, liksom, att det inte fanns en far i gestaltan. Det var mycket det jag knarkade på också. Och det kunde jag tycka också var jävligt orättvist.
Att, men tror du inte att med tanke på hur din pappa var, att det var bra att han inte fanns där?
Ja, om man inte hade varit på det viset kanske. Så det hade jag jag hade velat ha en pappa som kunde vara en pappa och kunde vara en far och så. Och kunde visa mig vad som var rätt och fel.
Men det kunde han ju uppenbarligen inte. Så nej. Hur mycket handlade det om för dig, tror du, att vara som pappa, att bli den han...
Ja. Ja, jag ville ju få bekräftelse och sånt, och jag ville att han skulle se mig och att folk skulle se mig och sånt där. Och det blev ju att jag såg upp till de här äldre som påminner mig om de här starka figurerna som min pappa och min farfar till exempel var. Så såg jag upp till de här äldre. Och...
Hur reagerade din pappa, vet du, när du sen hamnade i samma sväng som han själv?
Nej, han sa ju det. Åh, vadå, försöker han ju vara mig och sånt. Men sen med tiden så hörde jag med att han liksom tyckte att jag var i skjort digre med en tyget till son.
Han tyckte det var okej alltså?
Mm, han tyckte det var okej.
Men fanns det aldrig någon i släkten som sa att det är dumt det där?
Nej, det var ju mer att vi skulle ta... Alltså, som jag uppfattade så skulle vi kunna ta för oss och sånt. Och vi skulle aldrig låta någon sätta sig på oss och sånt där. Det var ju det tugget som var hela tiden när jag växte upp. Att killar gråter inte och det är inte okej att fälla tårar och... Min pappa sa ju med så, kan du inte slå dem med dina händer och så tar det första och bästa du ser. Är det en sten så tar du det. Och så var det när jag växte upp med. Jag kommer ihåg på min gård och så var det något tjafs och så. Och då tog jag en stor sten och kastade. Och då träffade jag en kille i huvudet och så han fick åka in och se i skallen och sånt. Och det var inte det värsta. Så jag kommer ihåg det här. Jag slog den här. Det var hans lillebror jag slog. Eller jag kastade stenen på. Och sen så sprang jag upp till mig på min gård. Då var jag inte gammal då alltså. Så sprang jag upp, så stod hans storebror och skrek nedanför vår balkong på Gamlegården. Då stod och skrek så min mamma kom ut. Och sådana på svenska. Så kastade hon en glumkruka och kom på hans storebrors huvud. Så det var familjen liksom. Så det var rätt sjukt.
Jakobs farbror är dömd för mord i både Chile och Sverige. Och här i Sverige började Jakobs pappa bland annat smuggla knark tills han åkte fast och dömdes för grovt narkotikinnehav till 13 års fängelse och livstidsutvisning. Jakob hade då blivit tonåring.
Jag kunde ju se att de sprang runt där ibland med walkie-talkies och de sprang runt på så här tallrikar.
Tallrikar?
Ja, tallrikar med vitt pulver och så här. Så att, och då hade min pappa kanske köpt mig tv-spel så jag skulle sitta i rummet och inte se det här. Men det satt tjejer liksom och som satt i det rummet, samma rum som jag var liksom som liten och tallrikar med droger och sånt där.
Vad har du för bild framför dig som du minns?
Nu när jag är själv barn och sånt så ser jag hur starkt det var liksom. Hur sjuk miljö och sånt där. Och jag kommer ihåg, vi gjorde en resa med min pappa så här till Amsterdam faktiskt. Min pappa plockade upp oss och oss som familj då, det var jag, mina två systrar och min mamma då. Så att då åkte vi till Amsterdam först genom Tyskland och sånt och tog in på moteller de heter där liksom. Och sen så åkte vi till Amsterdam då liksom och tallrikar med droger och sånt där. Och sen så var det väl, det var ett bra sätt att smuggla hem liksom, man har familjen i bilen liksom. Så jag kommer från en väldigt sjuk miljö som sagt.
Bra att smuggla med familjen, mer som att ingen tänker att någon skulle göra så.
Ja, det var väl så, det är så.
Hur smugglar
det
ändå?
Nej, det vet jag inte riktigt liksom. Men jag kommer ihåg alltså, när jag blev äldre så gjorde jag affärer liksom, med familjemedlemmar liksom, så här. Jag kommer ihåg en faster och farbror och så här, så då var det en kasse liksom, med braj och så här. Och det luktade väldigt mycket bensin, så jag kan tänka mig ett sätt med tanken kanske. Så men det finns ju olika sätt liksom.
När kände du själv att det var någonting som var lite skevt, om du jämförde med dina jämnåriga kompisar och hur de hade det hemma och sådär, hur du hade det?
Nej, men det, alltså det, i det här med så åkte min pappa i fängelse när jag var ungefär 12-13 år och sånt där. Då kom mussan en dag så här, när vi höll på att åka skateboard och så med mina kompisar på gården då, och hade med sig en tidning och på framsidan ser jag då min pappa då, på en bild. Stora rubriker och sånt. Jag bara köpte det allihopa liksom. Sen bara sprang jag upp till oss då liksom. Och sen vägrade jag gå ut. Och så var det för mina systrar med. Alltså vi vägrade liksom att gå ut och gå till skolan och så här. För att vi trodde ju någonstans att folk skulle liksom stå och peka liksom. Pappa sitter i fängelse, pappa åker fast liksom. Men sen med tiden så fattade vi liksom att det var inte vårt fel liksom. Men med tiden så såg jag upp till han ju. För att det var han som visste hur man var man. Och det var han liksom som ändå var min far. Och visste hur man betedde sig som man och så här. Så att Ja.
Vad har du för minne av de här besöken?
Nej, men det, vi kom ju dit där och han kom in, min pappa, och kommer ha någon tatuering och sånt. Han visade mig sina tatuering liksom. Jag tror han har skaffat någon örn och så inne på kåken och så här. Det var ju på den tiden många tyckte om att ha örnar. Så han kom där och visade sin örn och sånt här. Och sen så kom han med sina historier om olika interner då, och vad han gjorde och sånt. Och jag satt där, wow!
Och du backar, vad skulle pappa ha gjort?
Ja, min pappa skulle ha gjort.
Hur skulle han ha varit på fängelset? Det där kanske gjorde mer att trigga dig, men
alltså, min pappa visste nog inte hur man skulle vara en pappa liksom. Och jag tror att han skulle kanske prata mer om konsekvenser och sånt där liksom. Han pratade ju om att ja, man gjorde, alltså det var ju så i min familj, men det var inget fel att sitta i fängelse, och man gjorde vad som krävdes för att ja, för att överleva, för att få det där, de där pengarna och kunna få det lite bättre.
Finns något exempel på hur det blev normaliserat?
Nej, men det var ju det. Alltså, vi klippte ju inte med familjen på grund av att en familjemedlem hade liksom gjort något hemskt. Och så. Min farbror, han åkte också dit för mord. På grund av det mordet så fick vi också en hotbild. Och det var inget fel för att han hade gjort det. Det var ändå min farbror. Och man bara liksom, ja men det är säkert inte han som har gjort det. Och han har bara blivit oerhört tänd eller någonting. Liksom så här. Även om kanske allting pekar mot honom och så här. När jag flyttar hemifrån, eller min morsa, hon har inte orkat med mig mer. Så började jag också liksom väckna. Jag började också sälja. Jag började röka brass ganska tidigt i åldern och så. Sen så jag tänkte på fan, alltså, hur ska jag göra pengar nu? Jag måste ha pengar och så. För att jag hade ingen, jag gick inte i skolan direkt. I åttan så slängde de ut mig. Men då började jag kolla på det där. Jag bara, fan alltså, jag behöver ju tjäna pengar. Och då köpte jag liksom en platta och... Sen en platta blir två platta, sen tre platta och sen så blir det mer och mer liksom.
En platta?
Ja, det är täckt. Och det var ju med att jag började bäckna brass och så. Jag hade ju gjort lite småaffärer här och där. Jag var ju ändå en legist liksom och som kanske var ute och slugs och så här lite. Men jag var inte yrkeskriminell innan jag flyttade hemifrån. Jag var ungefär 17 när jag flyttade hemifrån. Och sen ledde det ju till att jag bara sälja tjack och jag bara sälja benzo. Jag bara sälja ecstasy, jag bara sälja LSD och... Och det gick jävligt bra faktiskt. Så, ja.
Vad betyder jävligt bra?
Nej, men jag tyckte väl att jag hade lyckats någonstans. Och jag hade i alla fall pengar. Så, och jag hade ju skev bild liksom, vad jag tyckte jag såg upp till. Och det var ju de här som hade lyckats någonstans, som hade pengar och brydor och sånt där. Jag hade ju som sagt skeva förebilder. Kommer ihåg när jag sålde tjack och så med det. Då kom ju alla möjliga jävlar. Och de kom med alla möjliga konstiga grejer liksom.
Som?
Allt du kan tänka dig.
Förklara, jag kan inte tänka mig det riktigt.
Men allt möjligt. Alltså telefoner och alltså, kött och... Det var, jag kommer ihåg, de kom med entrecôter och fläskfiléer. Och, alltså i stora mängder. Jag fyllde hela min frys. Och jag fyllde min flickväns frys. Jag fyllde min mammas frys.
För att byta eller?
Ja, de ville byta, de ville ha fler piller så de kunde gå ut och sno ännu mer liksom. Eller de ville ha kanske tjack och sånt. Och det var tv-apparater och allt möjligt. Och det blev ju så också med tiden att jag bröt ju den här regeln som don't get high on your own supply. Jag tog ju alltihop istället. Och jag knarkade ju på för att inte känna. Och för att jag hade ju massa känslor som jag inte ville ta itu med och sånt. Och då ville jag knarka bort det liksom. Men då när jag började röka brass... Så sa jag som alla andra säger liksom, att jag kommer aldrig ta något annat. Men det blev ju inte så. Det blev ju att jag provade allting. Och jag blev mer och mer destruktiv med tiden också. Jag knarkade ännu mer och så här. Och jag söp mer. Och jag älskade att blanda med piller och sånt där.
Hur kunde en vanlig dag se ut?
På?
Då, när du höll på att sälja med allt, när det var som mest cirkus.
Oj, alltså. Jag kunde vakna på morgonen och... slänga i mig några piller direkt för att bara slippa det här hela ångesten som kommer i fatten. Sen så kanske någon polar som har sovit över och går och väcker honom med bara, fan vi festar liksom, vi går och köper lite öl och så här. Sen kanske någon polar plockar upp en i en bil och så åker vi iväg och till någon restaurang och käka. Och sen så går man och träffar liksom andra kriminella och ja. Och sen det här snurret, och det är det jävla snurret varje dag liksom. Och det här jävla jagandet hela tiden och i olika grejer, liksom pengar och droger.
Jakob har blivit dömd 14 gånger, mest för olika våldsbrott. Två gånger har han dömts i fängelse för rån och mordförsök, som sen ändrades till grov misshandel.
jag blir dömd till samhällstjänst flera gånger och jag klarar mig från det ena till det andra. Liksom.
Det hjälper inte ett skit med andra.
Va?
Det hjälper ju inte ett skit med andra. Samhällstjänst och allt vad du...
Nej, alltså, nej, det gjorde det inte. Det är sanningen liksom. Jag klarade mig jättemånga gånger. Sen tills jag var 23 då, och då blev jag misstänkt för rån då. Första gången jag satt inne så jag gjorde jag allt som inte man ska göra typ. Och det var ju det här att jag kommer ihåg de äldre sa i timmen. Jag skrev mitt namn överallt. Jag tyckte någonstans att det var coolt att sitta inne på den tiden. Det hörde ju till. Min pappa är suttit och mina kompisar har suttit. Och det hörde ju till om man var kriminell. Så att jag skrev mitt namn överallt. Och vad fan, been here och vad fan man skrev. Och det sa jag i de här äldre timmen. Du vet, du ska inte skriva ditt namn. Det där betyder att du kommer hit igen. Och jag bara, nej, det snackar goja. Det var skitsnack och sånt. Och sen samma sak var det med förhållande. Så med, jag var ju förlovad med en tjej då. Och det sa de också till. För de märkte ju på mig att jag blev väldigt irriterad. Och jag var sur och sånt. Och när hon inte svarade telefonen. Eller när jag inte fick tillbaka svar direkt. Jag hade skickat ett brev till henne. Och jag fick inte svar tillräckligt snabbt. Så sa de till mig, du vet att du har halva huvudet är ute. Men du måste göra din tid här inne och sånt. Och du gör en volta för två.
Every day is filled with opportunities to express yourself. And with an everyday piece from Blue Nile, you can do it without saying a word. Blue Nile's collection of diamond jewelry is the ultimate statement, with sparkle that elevates any outfit. Or switch things up with a sapphire piece sure to spark conversation. Either way, their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Express yourself with Blue Nile, the original online jeweler, at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men denna gången så skrev jag inte mitt namn någonstans. Och jag, när jag blev dömd till 5 år så klippte vi den här relationen. Jag hade en tjej då också. Och då klippte vi relationen. Jag bara fokus på detta. Då kom allt det här upp. Det var de hade sagt till mig. Att jag ville liksom känna att jag var jävligt klar med fängelse och klar med det livet. Liksom. Jag ville ha en förändring. Jag visste inte hur det skulle gå tillväga. Men jag visste att jag ville ha det någonstans.
Vad är det skönast idag att slippa från det gamla livet?
Nej, men det är allt stress och all ångest och det är jävligt mycket stress i livet liksom.
Alla pratar om stress. Mm. Vad är det för stress? Beskriv den.
Nej, men det är ena dagen så kanske du har bra med pengar, så nästa dag kanske du skyller lika mycket pengar. Och kanske och det är blåsningar och folk fuckar varandra och nej, jag blir yrkeskriminell med så och jag börjar sälja droger och sånt, så blir det ju så att folk kanske kritar och sånt där och sen så kanske de inte vill betala tillbaka så då eskalerar våldet ännu mer och sånt. Och det är såna här grejer man gör ju, fula grejer med som man måste leva med och sånt där. Och man vet ju inte vem fan man kan lita på heller. I slutändan så tänker alla på sig själva bara. Och det är skönt att slippa allt det där idag.
Vad är jobbigast idag? Att minnas av det du gjorde då?
Som är jobbigaste. Alltså jag har gjort grova saker med så här som... Jag har skalat människor som jag ändå får leva med och så här. Och jag kommer ihåg det var en kille som skyllde oss pengar. Och jag och två andra vänner. Vi körde ut han i en kyrkogård. Och det var ju en skenavrättning. Och han blev så rädd så han lämnade landet. Och det är grova saker.
Hur går en sån skenavrättning till?
Nej, men det är att skrämma så mycket som möjligt och... Och sikta vapnet och så här. Och, ja. Men det är att han ska förstå någonstans att han inte kan göra så. Att han får, alltså, och skrämma han så mycket som möjligt. Så att han inte gör om det och så att alla fattar att man inte kan blåsa.
Pappan skickades tillbaka till Chile där han började smuggla vapen, missbruka en variant av crack, hamna i koma efter att ha blivit skjuten i huvudet av polisen. Och ett halvår senare vaknade han upp till hälften förlamad med nedsatt talförmåga. Jakob har inte träffat sin pappa på 20 år. Här hemma i Sverige och år av samhällstjänst, övervakning, höga böter och fängelsedomar bestämde sig Jakob för att bryta och ta sig bort från sin familj som släkts onda cirkel av kriminalitet. Men först krävdes det en massa möten, samtal och olika program för att kunna bearbeta och till slut nå en förändring.
Jag kom ju på de här mötena och sånt i början. Jag bara satt och störde mig kraftigt. Men jag satt och lyssnade på det, de här killarna som delade och alla de här människorna som satt och berättade om sina problem och de kunde sätta ord på deras på känslor och sånt. Och det var ju alltid det jag knarkade på liksom. Och de satt där och berättade om sina känslor och deras familjer och deras nära och kära och sånt. Och jag satt där och bara, men samtidigt kunde jag känna, jag bara, fan, är det mig de pratar med då? Sådär liksom, det var nästan lite såhär äckligt. Men med tiden så började jag också berätta om mina problem och mina händelser i livet och det här tomrummet som jag alltid burit på. Och det var då det började fungera, när jag gick in i det här programmet på riktigt. Och det var då jag bara fyllde på det här tomrummet med något annat. Och...
Minns du känslan?
Ja, jag bara blev hel. För jag var trasigt jävligt länge alltså.
Vad betyder det? För det är många som säger det. Jag börjar bli hel. Vad fan betyder det?
Nej, men alltså jag vågade känna alltså igen. Och det var okej att känna. Det var, när jag var ledsen så var jag ledsen och så här. För att jag hade svårt att gråta och sånt. Och jag gjorde en sån också gestaltövning när jag kom till behandling. Och det var ju så att jag skulle skriva ett brev till min pappa. Och sen så dagen efter skulle jag läsa upp det här brevet inför gruppen då. Och vi satt i en rund ring då. Jag skulle blunda då. Och det var ju några av de här grabbarna som jag hade suttit på kaken med också. Det var ingen sån här grabbar jag ville fälla tala framför. Och så här. Så att det var en gestaltövning. Jag skulle blunda, sitta mig i mitten i ringen. Och jag skulle ha det här brevet. Och sen så min terapeut knackade på dörren. Och då så sa han, ja, din pappa är här, Jakob. Och så här. Så bara, till och med bara snackade spanska. Han hade trera. Jag kanske hade nämnt min pappas namn då. Men han sa, ja, hola, Dante. Bienvenido, och så här. Välkommen och så här. Så jag bara, shit. Det kändes konstigt ju. Så i alla fall så ja, men här är din pappa. Har du något att säga? Han öppnade dina ögon. Han är här nu, du vet. Och så skulle jag läsa det här brevet då. Jag bara läste då. Och det var ju det ena med det andra. Och det handlade om att det hade gått så lång tid. Och vi har inte träffats så. Det hade hänt så mycket i mitt liv och det var riktigt jobbigt att läsa. Jag kom några meningar så sen bara kände jag bara, jag kunde fan inte läsa längre. Så då kom det så mycket ut och
tårar.
Ja, det var tårar. Det var så mycket jag hade burit med mig och så mycket sorg och så där som bara kom ut. Men det var jävligt läkande och det var det jag behövde göra.
Idag har Jakob varit nykter i mer än 6 år. Bor med sambo, 2 egna döttrar, 2 bonusdöttrar. Jobbar med att hjälpa och stötta ungdomar som hamnat där han själv varit, men som idag vill komma dit han lyckas ta sig.
Men om du då för din pappa, när du var som mest kriminell själv, var den lilla tigen eller vad du sa att han kallade dig. Vad skulle han kalla dig, tror du, idag då? Jag tänker på om han då någonstans hade någon känsla av stolthet över sin son som ändå hade gått i hans fotspår. Hur tror du han skulle resonera idag när du nu har lämnat det livet?
Alltså jag hoppas ju att han har förstått varför jag är tvungen att lämna och att jag vill bryta det här arvet som har gått i vår familj. Och att han skulle vara stolt över det för att någon måste bryta det och vi behöver något nytt i familjen. Och även min syster, så både jag och min syster satt ju inne sist nu. Och vi brevväxlade med varandra och jag kommer ihåg när jag pratade med mamma med och så sa han ju till mig att alltså, jag tycker inte det är kul att ni sitter, du är din syster, men däremot så tycker jag ju att eller jag vet åtminstone vad jag har er och jag satt i en klass 1-anstalt och min syster satt någon annanstans på kåken och min mossa ska vara trygg av det. Det är väldigt konstigt. Så jag tyckte jävligt synd om min mossa. Jag förstod också hur mycket jag hade sårat henne. Det var inte så att min mamma, hon blev yngre heller. När jag blev dömd nu sist i 5 år så mådde hon svimmade i rättssalen och sånt. Och det har tagit hårt på henne allt det här. Vi har varit jobbiga unga liksom.
Jakob,
ja?
Vi hoppar till fördomsprofil. Det är påståenden som jag har om dig.
Okay, okay.
Och det kan vara rätt eller fel. Sen får du säga varför det stämmer eller varför det inte stämmer.
Okay.
Du har någon gång funderat på att tatuera in Che Guevara, men nöjde dig med en affisch på väggen.
Ja, det stämmer. Faktiskt. Min styrfar har en Che Guevara på hela ryggen typ. Han har jättestor. Det har jag gjort, absolut.
Men du nöjde dig med en på väggen?
Ja, eller en t-shirt.
Du blev ofta portad från krogen.
Jag var portad på alla krogarna i Kristianstad ett tag. Ja. Även om, och det var ju så med, jag kände ju vissa vakter och så här och... Och de ändå lät mig, men sköter den här gången så... De var jätteschyssta, du vet. Men så hamnade jag i slagsmål. Och sen så... Jag är ju dömd också våld mot tjänstemän. Och det är många av de här dessa vakter med. För att de kanske vill att stoppa ett bråk eller någonting. Eller de... Du vet. När man har varit snurrig i huvudet och... Vad fan vill du liksom? Så har det varit bråk liksom.
Du kan fortfarande, som den chilenare du är, bli irriterad när någon kallar dig för kort.
Nej. Inte kort, men alltså vi har ju... Vi har ju ändå sån här...
Pequeño, eller vad säger man?
Chico, pequeño. Nej, men alltså det är ju så här att vi har ju latinamerikansk humör och vi kan gå från 0 till 100 väldigt snabbt. Så här, så att det finns ju där någonstans min temperament, min latinamerikanska temperament, ja. Så att, men jag blir, du kan kalla mig pequeño, du kan kalla mig kort. Jag är nog 72, det är normalt.
Du blir varje på stark sprit.
Nej, jag blir arg på all sprit. Men det var ett tag som jag intalade mig att det var ju på grund av att jag hade druckit sprit som jag blev så arg. Så det gjorde jag. Men det var, jag tål ju inte alkohol. Jag är inte den trevliga alkoholisten. Jag blir jättevåldsam och jag ska slåss med allt och alla. Och jag blir dum och hit med andra ord.
Du kan minst 3 repliker utan till från filmen Scarface.
Say hello to my little friend. Fan, länge sedan jag såg den. Fan, jag har tappat dem. Men jag ska kunna. Men say hello to my little friend. Och det har ju verkligen varit en förebild, Scarface. Men jag kunde faktiskt säga rätt många repliker och sånt där. Men jag har faktiskt glömt bort dem.
Som chilensk man, ja, så måste du kämpa för att inte vara otrogen.
Oj, oj, oj. Det där kan jag inte svara på. Jag har fortfarande sambo med min flickvän och så här. Nej, men alltså jag... Idag så... det var bra faktiskt. Nej. Nej, men idag så... Jag har ju, alltså efter allt det här så har jag jobbat mycket med mig själv. Och jag har ju bättre självrespekt och självbild och sånt här. Och det handlar mycket om det. Bekräftelsen ju. Jag är tillbaka. Och innan behövde jag få bekräftelse för var det än kom från liksom. Och... Då var det liksom, var det okej om jag fick det av den här tjejen och den tjejen och den tjejen. Och jag visste ju, jag var med liksom, jag hade svårt att skilja på intim och kärlek liksom. Och, så att, men idag så vet jag vad kärlek är ju, absolut.
Inte bara ett knullträ.
Precis, precis.
Du badar aldrig i svenska sjöar.
Jo, faktiskt. Det är inga problem.
Mm.
Ja. Jag tycker om vatten. Jag tycker om att bada sol och är det tillräckligt med mycket sol och så här så badar jag vad som helst.
Men du gillar däremot inte svensk husmanskost?
Nej, alltså jag är inte stort fan. Jag gillar mer min mussas mat, absolut. Och det ska jag gärna vara lite så här starkt och sånt. Men jag har lärt mig att tycka om det faktiskt. Det kanske är genom kakan och så, men då är man tvungen liksom.
Jakob, för dig är manlighet att skaffa många barn.
Nej, alltså det vet inte om det är manlighet och så, men jag har ju 2 flickor. Och sen så fick jag ju 2 bonusbarn också från min sambo då.
Som kriminell föredrog du kniv framför pistol?
Det var ju ett tag som jag tyckte om att bära vapen och så här, alltså pistol och så med. Men jag var ju så varm i huvudet så det var ingen bra att bära vapen för att hade jag dratt den mot fel kille så hade han säkert skjutit mig. Och jag har ju gjort varma grejer liksom och så här.
Gjort varma grejer?
Ja.
Vad betyder det?
Jag kan berätta en händelse. Jag kommer ihåg, det var en kille som hade blåst mig också. Ja, återigen det här med droger och så här. Och sen satt jag och festade med en annan barndomskamrat då. Och jag berättade att vet, den här snubben han hade blåst mig och sa vi plockar han och så här. Han bara, jag fixar gun och så här. Så han ringde och vi ordnade gun och så här. Sen så ordnade vi ett
pistol.
Ja. Sen så skulle vi möta upp han då. Och det var på en söndag, det var Malmöfestivalen och så här, vi hade varit och var festat. Så berättade jag, sen på söndagen så åker vi dit och ska träffa upp honom då, eller på morgonkvisten berättade jag det så här liksom. Men i alla fall så åker vi dit där då, till Österäng då. Och så kommer han, den här snubben då, och min polare, han går fram och armbågar han i huvudet. Och automatiskt så blir det att han bara misshandlar honom och sånt då. Och då drar jag fram gunnen då och sätter den i munnen på han och... Sen kommer det ut folk och står och gapar och sånt. Vad sysslar ni? Vad håller ni på med på söndag? Alltså eftermiddag, det var helt ljus och så här. Och det var en sån avsågare. Och jag står där med gunnen och säger, men detta inte är, och ni ska inte blanda i detta in med er och sånt. Och står och hotar grannarna då, liksom, eller de här som har upptäckt det här, vad som hade hänt. Så det var ju varm grej liksom. Och sen hoppar vi in i bilen och drar. Men jag har ju knasat också med så här knogjärn och betong och så här. Och det var mer de vapnen jag tyckte om att bära sista tiden och så. Alltså det blir så fula sår också med kniv och så här.
Dags för några snabba korta.
Ja, okej.
Vad är det för jävla reaktion?
Okej.
Plit eller polis?
Polis skulle jag gärna vilja prova på. Fast jag aldrig kommer att få bli polis. Men det verkar som sagt vara spännande och så här. Och sen ha så mycket makt. Du vet, det var en av mina... Jag har gjort kriminalitet som livsstil och sånt. Och det var ju en av mina drivkrafter. Makt och kontroll och sen utvalhet. Och jag är speciell.
Gäng eller ensam varg?
Alltså, gäng är ju starkast. Alltså. Och nu för tiden så måste man ha någon sorts backning i. Alltså så att jag får nog säga gäng.
Che Guevara eller Raoul Wallenberg?
Jag får säga Che Guevara. Jag har inte en aning om de andra killarna. Vem är det förresten?
Nej, det är en svensk som hjälpte en massa judar under andra världskriget.
Okay.
Men det var nog kanske i nian då, när du inte var kvar i plugget längre.
Precis. Ja.
Cash eller kort?
Om jag går tillbaka till tiden så hade jag sagt cash. Men nu för tiden så är det kort. Men alltså, innan så var det alltid cash, det var bäst.
Hur mycket hade du på fickan för att känna dig liksom trygg och inte naken?
Det skulle vara en sån bunte med sån här gummiband runt.
Hade du det?
Ja, det var så. De hade i alla gangsterfilmer. Det skulle vara sån här runda och som en gummiband runt.
Och då hade du också det?
Ja.
Hur mycket går det på en rulle ungefär?
Nej, det beror på om det är 500 eller 1000 lappar eller fan det här liksom. Men man kan ju stoppa, man kan göra så här, så man lägger hundringarna längst in och sen så lägger man så här och de stör lite längre ut.
Ja.
Så kan man göra också.
Bög eller god bög?
Idag så är det så jävla utbrett det här med god bög. För att det är så jävla utbrett idag. Är det den. Alltså, för mig är en god bög, om jag har gjort någonting med någon och jag lägger honom för att jag ska liksom kanske gå fri själv för egen vinning och sånt där. Det är en god bög för mig. Sen så... Men jag har inget emot böger heller. Jag har vänner som är böger så. Och jag går på Priden varje år och jag ställer upp där så det är lugnt. Jag kan vara gay också.
Polisförhör eller läxförhör?
Jag hatar det läxförhör så, och jag hatar det polisförhör också. Men jag var nog fan bättre på polisförhör då.
Ja. Arv eller miljö?
Arv eller miljö? Jag tänker på mig själv när du säger så. Jag tänker, det har varit mycket arv i mitt. Alltså, jag har fått arva liksom mycket i min dysfunktionella familj har varit och så här. Men visst, det är miljö också. Och jag kommer från, det var otryggt. Men det var ju ändå, alltså, jag tror fan att det är mer arv faktiskt. Alltså, för att även om jag bor i ett utsatt område som jag gör idag, det är mycket segregation och så här. Så jag tror jag ändå att mina barn, de har... chans till, alltså, till att bli vad de vill bli. Alltså jag hade i Sverige, tror jag ändå.
Son eller dotter?
Oj. Dotter såklart.
Just för att du har det. Men jag tänker också på, vad tror du för dig själv skulle vara lättast att hantera och fostra?
Nej, jag tror ju son, absolut. Jag trodde ju faktiskt jag skulle få en son först och så här, men jag blir jätteglad av mina... Det är mer kärlek med döttrar jag har hört. Och så, men jag tänker när de blir tonåren så, vilka huvudvärk jag kommer ha. Oj. Men det är väl så Gud straffar oss för detta liksom kriminella och sådär. Ge oss söta döttrar.
Så är det. Då kommer vi till nästa. Ja. Gällande just dina döttrar och deras framtida killar.
Mm.
Vad skulle du föredra? En förortskille med en hotad BMW? Eller en leading brat med scarf runt halsen.
Vilken skulle du välja vilja vara?
Vilken kille skulle du vilja att din dotter träffa?
Ta han den första.
Förortskille med en hotad BMW. Eller en Lidingö brat med scarf runt halsen.
Ingen av dem, men jag får väl ta bratten. Jag får väl åtminstone, han har kanske ärvt massa pengar och sånt här och gått i bra skolor åtminstone. Och sen kan jag alltid läxa upp honom om han gör någonting liksom.
Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell?
Blir man kriminell för att man är dum? Nej, men jag tror inte man är dum för att man är kriminell. Alltså sen att det kanske att det är många som kanske inte har massa utbildningar och har gått klar skolan och sånt här, men vi är jävligt driftiga människor och lägger vi fokusen på rätt sak så kan vi fan ta oss jävligt långt alltså. Och vi är entreprenörer och vi har jävligt mycket driv och sånt här. Jag tror att vi är jävligt smarta. Alltså så här i grund och botten.
Jakob, jag har en sak kvar bara.
Yes.
Hård på helium.
Okej, kör hårt.
Hej, mitt namn är Jakob Freiman och jag tycker ni ska lyssna på Krull och Kriminell, bästa jävla podden. Yeah!
Jakob, tack för din tid.
Tack, mannen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.